Du har hört andakten i P1 med Marie Demker, som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och aktiv i Ekumeniakyrkan, i en repris från förra året. Musiken i programmet var The Nearness of You av Hoagie Carmichael. Jag som producerar heter Susanna Nemeth.
Joel Bergqvist är kocken som ägnar mer och mer tid åt att restaurera gamla gjutjärnspannor. Varför? Det får du höra i Meny efter nyheterna nu när klockan är 2.
Utanför Hudiksvall attackerades under kvällen en man i 60-årsåldern i sitt hem av två för honom okända unga personer som ska ha knivhuggit honom. Det rapporterar P4 Gävleborg. Enligt polisen fick mannen ytliga skador som inte var livshotande. Polisen utreder händelsen som grov misshandel och grovt hemfridsbrott. Ingen har ännu gripits. Från och med imorgon, alltså 1 juni, så höjs panten på returglasflaskor till 3 kronor. I samband med det lanseras också en ny pantsymbol så inte konsumenter ska missa vilka glasflaskor som går att panta. Filip Mäki jobbar på Systembolaget och hoppas att fler börjar panta sina glasflaskor.
Det är ju bara endast 15% av alla, både 50 och 33 centiliters flaskorna som kommer tillbaka. Och vi vill ju gärna se en förändring på det, då vi strävar efter att ge ett lägre klimatavtryck.
I mataffärer och på Systembolaget kan man lämna igen glasflaskor med märkning som sedan diskas och tvättas och återanvänds. Och nu höjs panten alltså kraftigt till 3 kronor på grund av EU-krav. För glaset är en av de mest miljövänliga förpackningarna vi har.
Vad tror du då? Kommer det bli en rusning?
Det hoppas jag nästan, men vi får väl se.
Anna Tornusdotter, P4 Norrbotten.
Forskare har upptäckt en ny möjlig dvärgplanet i vårt solsystems utkanter. De kallar den för 2017 OF-201, skriver Reuters. Det handlar om en himlakropp som är runt 700 km i diameter och som kretsar runt solen långt utanför Neptunus bana. Ett varv runt solen beräknas ta runt 25 000 år. Forskarna beskriver det som ett av de mest avlägsna synliga föremålen i vårt solsystem. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
Några myter ska avlivas nu när vi får en hel halvtimmes program om gamla gjutjärnspannor.
Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Vi fick ett mejl från Albin Lindgren. Så här skriver han. Det finns en skatt av svenskt gammalt gjutjärn där ute som jag upplever att folk inte är medvetna om. Det skulle vara intressant att höra lite om kanske historia men också om lite myter som finns. Att det är svårskött, du får inte ha diskmedel i dem, syrliga ingredienser förstör beläggningen och så vidare. Jag får lite ont i magen var gång jag möter någon på väg hem med en ny non-stickpanna som kommer att vara sönder inom ett år och då ge ifrån sig farliga cancerogena ämnen till stackaren som inte vet om det. Tipsar också om kontot Uppsala gjutjärn på Instagram. Det är en kille som restaurerar gjutjärnspannor. Ja, så skrev alltså Albin i ett mejl. Vår mejladress är förresten meny@sr.se om du vill höra av dig. Och nu blir det ett sånt program som Albin önskade, med mannen bakom Instakontot som han nämnde. Ett program om gjutjärnspannor och grytor, till exempel om hur man ska sköta dem, som att det är helt okej att diska dem med diskmedel.
Det är så mycket mer än bara en stekpanna. Det är en personlig historia, det är en nationell historia. Gjutjärn är i vårt blod här i Sverige på så många sätt.
Ja, kan du beskriva vad du har här på lagerhyllorna?
Ja, det är en rejält stor samling med restaurerade gjutjärnsföremål. husgeråd av gjutjärn från de senaste 150 åren ungefär. Så det är stekpannor, grytor, plättlagg, pannkakslagg.
Jag är i Uppsala i Joel Bergqvists lilla verkstad. Lagerhyllorna längs väggarna är fyllda med gjutjärnsgrejer som han renoverat.
Och sen är det ju jättefina såna här stora grytor, wow.
Ja, då har jag ju allt från 3 liter till 10-12 liter.
Bauta stor.
Ja, kanske 10-12 liters gryta från tyska Karl Gottbill. Sån här är från sent 1800-tal.
Ja, och ganska tunt gods.
Ja, så att den går att hantera.
Ja, precis.
Numera gjuter ju ingen 12-13 liters grytor i gjutjärn. Det är ju helt ohanterligt, men de...
Det finns ju inget skåp som går in.
Nej, precis. De passar inte i moderna...
hemkök, nej.
Min personliga favorit, plättlagg för 18 plättar från tidigt 1900-tal.
Jättefin.
Ja, de är fantastiska.
Och alltså, allting ser ju sprillans nytt ut.
Hur gammalt den är så går gjutjärn att få återställa till fantastiskt skick.
Hur gamla är de här som ligger här?
Den här är nog från första årtionden av 1900-talet. Så den här är över 100 år gammal.
Ja.
Eller runt 100 år gammal. Pannkakslagg från Husqvarna från kanske 50-60-tal.
Ja. De ser ut som de inte är använda. De är alldeles nya. Ja. De är insmorda.
Ja, de är inbrända och helt redo att användas. Så jag har gjort rent alltihop med elektrolys. Så att allt smuts, all rost, allting bara lossnar. Allt som inte är järn lossnar.
Vi är nu i din lilla verkstad och där du har grejerna står på lagerhyllor och så här. Och du gör allting här alltså?
Jag gör allting
här. Det är jättelitet, vad kan det vara?
Ja, det är 8 kvadrat.
Ja.
Det är väl 200-250 färdiga objekt och kanske en 100 rostiga saker som står i väntan på att fixas klart. Och så har jag 2 tankar, elektrolystankar med strömförsörjning i.
Det står här på golvet. Mm. Det är någon slags plastbaljer. Jag vet inte vad det kan vara. Många liter är de?
Ingen aning.
Nej, vad kan det vara? Måste tänka.
En meter gånger 60 centimeter.
Ja, typ.
Gammalt blir som nytt med hjälp av elektrolys. Elektrolys betyder att starta och driva kemiska reaktioner med elektricitet. Man behöver 2 grejer som leder ström, 2 elektroder. Och man behöver en jonlösning, en elektrolyt. Och så behöver man en strömkälla med likström, typ en laddare till ett bilbatteri med svag ström.
Det man gör är att man drar el genom en offerplåt. Den hänger ner här och så har jag på sidorna här och här. Jag drar el genom den och el genom stekpannorna.
Ja. Är det vatten bara eller?
Det är vatten med en elektrolyt. Jag använder natriumkarbonat. Så att det är inga starka kemikalier, inget frätande eller sådär. Reaktionen sker på offerplåten så att den metallen kommer rosta sönder. Och allting som man inte vill ha på stekpannorna, det
dras dit liksom.
Ja, men lite så.
Där är en gammal stekpanna.
Där är nog någonstans runt sekelskiftet.
Och där ser man liksom att det ser ut som att det släpper ett skinn nästan.
Ja, så det här är årtionden av inbränd smuts och matrester. Det är bara att skrapa bort så lossnar alltihop. Och när det har lossnat, då borstar jag rent dem riktigt rejält med stålborsten.
Och det ser ut som det är alldeles nytt järn där liksom.
Nej, ingenting av järnet påverkas av det här. Om man använder mekaniska metoder som blästring eller slipa med maskin och sånt där, då gör man inverkan på järnet. Jag använder elektrolys just för att bevara ytan på järnet precis som den var när den göts. Det tar allt från 3 timmar till ett dygn innan den går att bearbeta enkelt. Det beror lite grann på pannan. Det här är nog arvegods som någon har fått från sina föräldrar. Så får de tillbaka dem i nyskick. Här borta har jag en stekpanna i rejält behov av rengöring. Så här kan de se ut när jag börjar ta hand om dem.
Så. Det är ju så här de ser ut när man då, om man kommer in i ett gammalt ett torp som ska bli sommarstuga, så hittar man någonstans i bråten.
Jajamän.
Då tänker man, det där är bara slänga.
Ja, och det slänger ju folk.
Och så ska vi inte hålla på. Det här är en fantastisk stekpanna från tidigt 1900-tal. Och den har alltså ett halv centimeter tjockt, klibbigt, knottrigt,
äckligt.
Ja, det här är en riktigt äcklig panna. Det här är en av de äckligaste jag har hanterat faktiskt. Just att den är klibbig.
Ja.
Efter ett dygn i elektrolystanken, då har allt det här lossnat. Och när det har gjort det, då smörjer jag in den med rapsolja. Och så bränner jag in ett lager polymeriserad rapsolja på den här. Sen repeterar jag det några gånger tills den är blank och fin. Och sen är det bara tuta och köra.
Ja. Alltså, du bränner in ett lager...
polymeriserad rapsolja. Så här är det. När man smörjer in gjutjärn med olja och bränner dem i ugnen, då bildas en polymer.
Ja, det är en längre kedja av fett. Ja.
Fettet förändras så att det slutar vara fett. Och förenklat kan man nästan kalla det för en plast.
För plast är ju en polymer.
Plast är ju en polymer, så att man skulle kunna kalla det en plast även fast det inte riktigt är korrekt.
Det blir som en släppalätthinna fast gjord av rapsolja.
Ja, den här ytan är i första hand inte en nonstick yta. Det går tekniskt sett bra att steka på naket järn. Men om man inte har bränt in stekpannorna med den här ytan, då rostar de. Sen förbättrar den ju stekegenskaperna lite grann, men jag brukar säga att den är primärt till för att järnet inte ska rosta. Jag älskar att ta hand om de här från sent 1800-tal. Det är fantastiskt att kunna fixa upp någonting som är 150 år gammalt som blir bättre än det som produceras idag.
Är det så?
Ja, ja. De här gamla pannorna, de är mycket, mycket slätare i ytan.
Vad kommer det sig?
De göts lite annorlunda. Och sen slipades de när de togs ur gjutformen. Medan idag så gör man ingen sista slipning av stekytan. Så om man köper en nyproducerad gjutjärnspanna idag så är de nästan knottriga. Så jag tycker att 80-talet och bakåt, 1980-talet tillbaka till 1880-tal. Där hittar man de bästa pannorna.
Joel Bergqvist är kock. Men det här gjutjärnsrenoverandet tar mer och mer tid.
Det hela började med att jag plockade upp enstaka pannor på loppmarknader. Jag är kock i grunden. Eller i grunden har jag ett brinnande intresse för mat. Och sen blev jag kock. Och har alltid lagat mat med gjutjärn. Alltid älskat gjutjärn. Först växte jag upp med gjutjärn och sen fick jag med mig mina första pannor när jag flyttade hemifrån. Sen plockade jag på mig lite pannor så över åren. Men sen för några år sedan så började jag köpa på mig enstaka pannor på loppis som jag inte skulle ha till mig själv. Och fixade upp till vänner och bekanta och sådär. Och sen fick jag någon nästan existentiell ångest när jag insåg hur många hundratals pannor som måste gå förlorade. Och då försökte jag ta tag i och lista ut hur kan jag rädda så många pannor som möjligt. Så att nu har det vuxit från att jag plockar upp enstaka på loppisar till att jag samarbetar med aktörer som tar hand om dödsbon. Jag får ett meddelande då och då att nu har vi pannor till dig. Och så åker jag och hämtar upp en stor last och jobbar igenom dem.
Men åker du fortfarande ut på loppisar och letar själv så?
Ja, det är ju tvångsbeteende nästan. Det kan jag inte sluta med. Det kan ju finnas en fantastisk stekpanna. Så att hela sommaren nu, det blir bakluckeloppisar och...
Vad är en fantastisk stekpanna liksom? Vad är det du går igång på?
Alltså, jag går igång på Skeppshult från 70-80-tal. Och sen allting från 1870 till 1900 är fantastiskt.
Det här var ju en liten rackare, jättefin.
Jo, den här serien kom i 1,80, 2,20, 2,40 och 2,80. 18 cm, 22 cm, 24 cm och 28 cm. Mm. Eller ja, den kommer faktiskt i 37 cm också. Det här är alltså en Husqvarna nummer 9. Ännu längre tillbaka, då var pannorna 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sen har jag aldrig sett en 7 eller 8. Jag har bara sett en 9.
Ah.
Det här nummersystemet det användes av flera gjuterier. Så att en nummer 3 från Skoglund Olsson i Gävle, det är lika stor som en 3 från Norra Hammar. Eller...
Ah, de konkurrerar på samma marknad. Liksom.
Ja, precis. Ah. Men det var ju för att vedspisarna hade ju viss diameter. Och precis, man behövde ju kunna veta att köper du en trea då passar den till den här spisen och sådär. Jag tror inte det finns någonstans där det går att få tag i så mycket så gammalt järn. Vi var ju i flera hundra år världens största järnproducent. Någonstans där 1600-1800-tal. Och även in på 1900-talet var stålet. Det var ju vad som byggde Sverige. Efter industrialiseringen på mitten av 1800-talet så poppade det upp jättemånga gjuterier i Sverige. Så att runt sekelskiftet så finns det fler än vad jag kan räkna upp. Mm. Först var det ju de små bruken.
Järnbruken.
Men efter industrialiseringen så blev det ju mera större industrier. Och då har vi de klassiska gjuterierna satt igång. Ja, Huskvarna satt igång på 1600-talet. Men Huskvarna, Norrahammar, Kockums, Kallinge, Ronneby. Sen under mitten av 1900-talet så lades de flesta ner. Och de som inte lades ner lade i alla fall ner produktionen av husgeråd. Så från, jag tror att det är ungefär 70-talet och framåt, så har vi bara haft Skeppshult kvar av de gamla gjuterierna. Mm. Det finns en nystartad producent av gjutjärn i Sverige som heter Lursta också. Så nu har vi två producenter som jag känner till i Sverige som gjuter husgeråd av gjutjärn. Det är Skeppshult och Lursta. Och bara Skeppshult är kvar av de gamla. Och då är inte ens Skeppshult så gammalt, det är från tidigt 1900-tal. Medan som sagt Huskvarna, där är vi tillbaka på 1600-talet. Gjutjärnspannorna är mer än bara ett redskap. Det är någonting som bara är så här rotat i oss. Det är mer än bara ett husgeråd. Det är någonting som kopplar oss till vår personliga historia.
För att de ofta går i arv?
Ja, de håller så länge. Och modellerna har inte ändrats jättemycket. En gjutjärnspanna idag ser väldigt lik ut de som våra farföräldrar växte upp med. Så att det finns en kontinuitet över tid som rotar oss på ett sätt med gjutjärn som man får inte det med något annat husgeråd riktigt. Det har sett likadant ut och fungerat likadant i flera hundra år. Och det är någonting med det som gör att man får en annan relation till det.
Men vad är egentligen skillnaden på en gjutjärnspanna och en stekpanna av till exempel aluminium?
Järn har ju en väldigt hög värmekapacitet. Det kan lagra väldigt mycket värme. Det är dels en egenskap i järnet och dels en egenskap i att pannorna är oftast ganska tjocka. Det är ju en egenskap man även hittar i en tjock, rostfri panna. Men just att den lagrar väldigt mycket värme, att den håller värmen, även om du lägger ner någonting kallt, så kommer inte pannan kylas ner nämnvärt. Så att det har mer än bara sentimentala aspekter. Man lagar väldigt bra mat i det.
Jag tänker på just, du hade ju plättläggar här, och plättar och pannkakor. Är ju, alltså det är så tydligt att det blir mycket, mycket lättare att steka pannkakor i en gjutjärnspannkakspanna än i en, ja, de flesta är ju aluminium, ja. Sån här nonstick då. Och där, man får vänta på ytan då.
Ja. Nej, även första pannkakan blir bra i ett gjutjärnslagg. Och när du är klar med en pannkaka så är pannan ännu perfekt värme.
Du kan bara ta ut den, lägga i nästa.
Det är bara att fortsätta.
Ja. Det är sån enorm skillnad, så det är mycket, mycket lättare.
Ja, det är det verkligen.
Men trots fördelarna så är det sällan man ser gjutjärn i ett restaurangkök.
Nej, och det är helt rimligt. Jag skulle nog själv inte vilja använda det i särskilt många situationer i ett professionellt kök. Du måste kunna diska och hantera sakerna på ett lite annat sätt i ett professionellt kök. De väger mycket, man vill kunna lyfta dem, man vill kunna slänga runt dem på ett lite annat sätt i ett professionellt kök. Sen vill man inte låta en gjutjärnspanna stå på värmen riktigt så länge som behövs för att det ska funka i ett professionellt kök. För där vill du kunna hetta upp pannan fort, vilket inte alltid är önskvärt med en gjutjärnspanna. Och att låta den stå på värmen över en hel service, det är heller inte så nyttigt för den. Så att det är mycket att ta hänsyn till kring gjutjärn som gör att det inte riktigt funkar i professionella sammanhang.
Så som mat lagas i ett restaurangkök, ja. Så passar det inte?
Nej.
Men vad har man istället då?
Rostfritt. Många har ju nonstick som byts ut ganska ofta. Men rostfritt är ju det bästa alternativet till gjutjärn om man ska ha det i professionellt sammanhang. Mm.
Jag tycker också de här som inte är helt rostfria då, men som är stål, alltså kolstål brukar det kallas ibland. Alltså, det är väldigt trevligt att jobba med. Här kommer det upp någonting ur badet.
Kolstål tar jag hand om också.
Där, det är en sån.
Det här är en Debier kolstålspanna. Ja. Man hanterar dem ju ungefär som gjutjärn. Man bränner ju in dem på samma sätt med olja och den beläggningen hanterar man på samma sätt. De är oftast tunnare. Så att i ett professionellt kök så är de ju helt klart ett bättre alternativ just för att de går att lyfta och hantera på ett annat sätt.
De är tunnare så då har de inte lika mycket värme. Men å andra sidan så jobbar man med lite högre värme och lite snabbare.
Ja, ja. Precis.
Till det praktiska handhavandet. Hur ska man sköta gjutjärnet och när passar det bäst att använda det?
Jag tycker personligen att gjutjärn funkar till allt. I en hemmiljö så kan du laga allting i gjutjärn. Vissa tycker att ägg fastnar, men om man är noga med temperaturkontroll så fastnar ingenting i gjutjärn.
Vad betyder det?
Det betyder att man väljer rätt temperatur för rätt matvara och att man hettar upp pannan så att den är genomvarm innan man börjar steka. Ett misstag många gör med sina pannor är att de antingen lägger i maten innan pannan är helt varm eller att de hettar upp den på för hög värme och sen ställer ner den. Då har delar av järnet blivit alldeles för varmt medan delar av järnet inte är upphettad ännu.
Så ska du ha medeltemperatur eller lägre än medeltemperatur, då ska du sätta på det från början?
Liksom. Ja. Jag rekommenderar att man ställer in spisen på den temperatur man ska steka på. Och jag rekommenderar att man aldrig går över 75% av kapaciteten på en hemspis. Så att man landar på 4-5 av 6 eller 7 av 9 på en vanlig helg i ett hem. Då har man en bra temperatur för en köttbit till exempel. Och att man låter pannan bli helt varm innan man lägger i det man ska steka.
Och hur lång tid tar det då?
Ja, det beror ju nog lite grann på spis. Så att hur långt är ett snöre? Det är en fråga som inte har något svar. Det krävs alltid erfarenhet med sin spis. Men jag skulle säga att över 5 minuter för att pannan ska vara riktigt bra.
Du nämnde ägg där. Alltså, vad är det man gör fel då?
Klassiskt fel är att lägga i ägg i kallpanna. Eller både kallpanna och alldeles varm panna. Då har du ett riktigt jobb att diska efteråt. Då bränner det fast. Så att medeltemperatur och helt genomvarm panna innan man steker ägg, det är jätteviktigt i gjutjärn.
Är det några andra sådana temperaturknep eller finns det andra problemvaror? Liksom?
Ja, om man hettar upp en gjutjärnspanna alldeles för fort, då riskerar man att spräcka den.
Aha.
Så att antikt gjutjärn och induktionsspisar, om induktionsspisen har en boost-funktion, så snabbuppvärmning.
P-power brukar
det vara. Precis, det ska man inte använda. För den snabba upphettningen kan mycket väl gör att en antik eller vintage panna spricker. Och om man hettar upp gjutjärn alldeles för högt, alldeles för länge, då förkolnas beläggningen av olja.
Ah.
Så att många pannor som jag kommer i kontakt med där beläggningen har flagnat loss och sådär, de har troligen hettats upp alldeles för varmt. Och visst, järnet i sig tål värmen, men det är aldrig önskvärt att gå så högt.
Och rent allmänt kan man väl säga det om matlagning, alltså det är sällan man behöver den extrema värmen.
Nej, speciellt när man steker behöver du aldrig gå upp över ungefär 75% av en hemmaspis. Det är inte temperaturen man vill använda till det mesta. Maillard-reaktionen behöver ju lite tid också. Den perfekta stekytan, då vill du vill inte att det ska ske för fort. Då förkolnar saker.
Ja, så att akta er för det riktigt heta och låt den värmas upp. Det är två grejer att tänka på med gjutjärn. Är det något annat vi borde tänka på?
Hallå, nu kommer det. Lyssna nu.
Börja diska era stekpannor med diskmedel. Nu
men
är
det får
många
man ju
som
inte,
reagerar.
Det har ju alla sagt att man
ja,
inte ska.
Ja, det har alla sagt. Och det hör jag flera gånger i veckan. Men diska era stekpannor med diskmedel. Att man inte ska diska dem med diskmedel grundas i två saker. Eller idén, tron att man inte ska diska dem med diskmedel grundas i två saker. Förr i tiden så tillverkades diskmedel med lut, hydroxid. Och det fräter faktiskt bort beläggningen på gjutjärn.
Och när du säger beläggningen, då är det den här lilla fett som
ja,
vill ha.
Det här polymeriserade fettet. Mm. Så ja, det är ju generationer sedan som diskmedel faktiskt fräter bort den beläggningen. Och det behöver vi inte oroa oss för längre. Sen en annan idé är att många tror att man ska lämna fett i pannan efter matlagning. Och att den liksom ska vara infettad. Men så länge man har den här beläggningen av polymeriserat fett så vill man inte nödvändigtvis lägga till mer av det här fettet. För när du hettar upp pannan nästa gång du lagar mat, då kommer det fett som är kvar i pannan polymeriseras. Det kommer stelna och brännas in. Och om du lämnar för mycket fett, eller fett som är förorenat med matrester och salt, kolhydrater, proteiner, när det bränns in, då blir den beläggningen tjock och instabil. Så att om din gjutjärnspanna flagnar invändigt, då har du troligen lämnat för mycket fett. Så att jag rekommenderar att man alltid diskar bort allt gammalt fett. Och om pannan efter det ser torr, matt och tråkig ut, då tar man några droppar nytt fett. Rapsolja, majsolja eller solrosolja till exempel. Och så smörjer man pannan och så torkar man bort allt överflödigt fett så att man får en nästan mikroskopisk yta av fett. Mm. Så att bort med allt det här gamla.
Men man behöver inte gå igenom att bränna in den i ugnen och så eller?
Nej, det behöver man inte nödvändigtvis göra. Har man en problempanna, har man orsakat problem på något sätt, har man överhettat den eller har man frätt bort beläggningen på något sätt, då kan man vilja bränna in den någon gång. Men det är ingenting som man behöver göra varje användning. Nej, så att det ska ur en smörj med pyttelite olja. Om man låter pannorna stå långt mellan tillagning, då härsknar det fettet man lämnat. Om det börjar härskna och sen man hettar upp den, då stelnar det till en väldigt instabil, väldigt flagnande yta.
Så, diska gärna med diskmedel och smörj in med lite fett om det behövs. Men sen ska du torka bort det som om du ångrade dig.
Men det här som man säger om syra och gjutjärn då?
Mm. Syra kan faktiskt fräta bort den här beläggningen av polymeriserat fett. Men det krävs ganska mycket syra och det krävs att beläggningen inte är så tjock till att börja med. Så att om man har tagit väl hand om sin gjutjärnsgryta, om man har smörjt in den och bränt in den noga om den har behövt det, då klarar den helt klart av att koka en tomatsås. Kokar du tomatsås varje dag i flera veckor, då kommer du få problem. Men i vanlig användning så klarar gjutjärn tomatsåser. Om man kokar något väldigt syrligt i en gjutjärnsgryta, då kan man vilja smörja in den efteråt. Men det är ingenting som förstör järnet i sig.
Man vet ju att järnet är ju bra att man får i sig, men en del har ju upplevt att det missfärgar maträtten.
Ja, järn reagerar bland annat med vitlök. Så att om du har en ganska tunn beläggning på din gjutjärnspanna och steker vitlök i den, så kommer vitlöken bli blå.
Mm. Så att, ja. Vilket å andra sidan är ganska fräckt.
Det är ganska fräckt. Det beror lite grann på vad man lagar, om man vill ha det blått eller inte. Och om man inte känner till det, då blir man lite stressad. Men det är om beläggningen är tunn eller skadad så att maten kommer i kontakt med järnet, då kan det bli missfärgat. Kan även skapa lite dåliga smaker med vissa saker, men det är väldigt få grejer som reagerar så. Mm.
Finns det något man kan göra själv för att få en gjutjärnspanna i bättre skick utan att gå all in på hela elektrolysgrejen?
Börja med att skrapa bort lös beläggning om den flagnar eller så. Sen kan man bara diska den noga. Om den är rostig kan man vilja borsta med stålborste. Om den är riktigt rostig då kanske man vill dunka ner den lite ättika i några minuter. Diska, borsta bort smuts, skrapa bort gammal lös beläggning.
Och de är ganska tåliga så att man kan...
Ja, liksom, ja. Järnet, du kommer aldrig kunna skada järnet med någonting du gör hemma. Du, bara du inte ger på med vinkelslip eller slipmaskin sådär. Så nej, använd en stålborste eller en spackelskrapa eller något och få bort den här gamla flagnande beläggningen. Sen tar du några droppar olja, smörjer, torkar bort all överflödig olja. Torka som om du hade gjort ett misstag att du oljade in den. Allt överflödigt ska bort. Sen slänger du in den i ugnen på 250 grader i 30-40 minuter. Och sen är det bara att tuta och köra. Och många har pannor som de troligen inte riktigt vill använda, men som inte är tillräckligt dåliga för att de ska lämna in dem till någon som mig eller sådär. Men det är bara att, det är enkelt fixat hemma. Ta tillvara på de som står i skåpet. Ta tillvara på det arvgodset som ni har fått från farföräldrarna.
Nackdelen med det här programmet är att nu kommer ju priset öka för de här ute på loppisen.
Ja, men fördelen är att fler använder.
Ja, det är rätt.
Så att det är en nackdel som jag gärna tar emot.
Om man då inte har någon gammal ärvd gjutjärnspanna eller har hittat någon på loppis utan måste köpa en ny, vad ska man tänka på då?
Gjutjärn som gjutjärn gäller lite grann. Du kan köpa en billig gjutjärnspanna på IKEA utan att förlora särskilt mycket i funktion. Och den kommer hålla årtionden, troligen kunna lämnas ner till barn och barnbarn. Så att visst, i vissa fall kanske inköpspriset är lite högre än en billig tunn aluminiumpanna. Men det har man igen för att man aldrig behöver byta ut pannan. En nonstick har ju en livslängd på ja, men 1-7 år, lite beroende på tillverkare och hur man använder dem. Sådär. Medan en gjutjärnspanna, ja, 150, 200, 300 år. Vem vet, jag har restaurerat pannor som är över 150 år gamla.
Joel Bergqvist som renoverar gjutjärnsgrejer i Uppsala. Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
Från gjutjärnspannor ska vi nu alldeles strax över till en av världens största brottsutredningar, Palmeutredningen. Men först...
Ja, hejsan. Ångermanland här. Hörde du? Ja, jag kör mycket bil, Johan.
Det är ett otroligt hårt klimat att jobba på Postnord Kundservice.
Under ett kvarts sekel har lyssnare kunnat uttrycka sina åsikter, dela tankar och delta i samhällsdebatten.
Min man dog för 5 år sedan och då fick vi då en inbjudan till leva vidare samtal. Ingen har dykt upp. Vad beror det på? Vad gör de?
Nästan vad som helst kan hända i Ring P1.
Jag tappade nästan andan att jag kom fram.
Ja.
Och någon ville lyssna på mig.
Ja, nu lyssnar jag.
Ring P1 imorgon igen.
Alla idiotiska lopp och burkar på mediciner och annat som inte går för. Det är lätt att skära sig.
När man kommer och kör, då ser det ut som att vägen går på ett helt annat ställe.
Du bestämmer vad du vill prata om i programmet som firar 25 år. Ring P1.
Det är en liten bit av den där direktdemokrati.
Måndag till fredag med start 9:30 hör vi programmet. Nu ska jag lämna över till brottsutredarna och Sigrid Edsenius. Och det här är en återutsändning från i torsdags.
Hej Bosse!
Hej på dig, Sigrid.
Vi ska ju prata om en av världens största polisutredningar så här lite på eftermiddagen.
Yep.
Ja.
Då lämnar jag över till Christer Petersson. Varsågod.
Tack. God morgon.
Det är digital presskonferens för sommaren 2020 i pandemins Sverige.
Nu kommer vi att presentera vårt åtalsbeslut och vilka slutsatser vi har dragit i utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme.
Åklagare Christer Petersson, som sedan en tid lett utredningen om mordet på Olof Palme, ska presentera någonting som kan vara en lösning på gåtan om mordet på Sveriges tidigare statsminister.
Och den personen är Stig Engström, som jag har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen.
Christer Petersson pekar ut en misstänkt. Men kritiken ska inte dröja länge. Inte bara på grund av utpekandet, utan också för att det sätter punkt för utredningen om mordet.
Och eftersom Stig Engström är avliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller vidta några förhör med honom. Utan därför så beslutar jag att lägga ner förundersökningen med den motiveringen att den misstänkte är avliden.
Du lyssnar på Brottsutredarna med mig Sigrid Edsenius och tidigare kriminalkommissarie Bosse Åström.
Så han har ju flygit under radarn hela tiden med alla de här jävla misstänkta som har passerat revy, alltifrån kurderna till Christer Pettersson, polisspåret, 33-åringen Gunnarsson och så vidare, hela den där raddan.
I det här avsnittet tittar vi närmare på bevisningen mot Stig Engström som nu har testats vid en iscensatt rättegång, en mock trial, på juridiska institutionen på Lunds universitet.
1, 2, 3, det funkar. Protokoll, nej, det här skriver vi på ett spaningstips och så skriver vi Krins Bar Bäckström, Sek L. Jonsson, 86 04 25, klockan 09.00. Mord Palme, uppgiftslämnare Engström, Stig Folke Wilhelm. Och sen börjar vi på berättelsen.
Klockan är 23.19 när Stig Engström stämplar sitt stämpelkort och går mot dörrarna på sin arbetsplats Skandia i centrala Stockholm. Det är den 28 februari 1986 och 2 minuter senare ska Sveriges statsminister Olof Palme bli skjuten. Enligt Stig Engström är han nu lite stressad. Han ska med sista tunnelbanan mot Mörby. Nästa dag ska han och hans fru åka på skidsemester.
Sen kommer du ut på gatan. Har du gjort några som helst observationer eller noteringar av förhållanden innan skottet?
Ingenting som är direkt anmärkningsvärt. Dessutom så är jag koncentrerad väldigt mycket på att hinna med mitt sista tunnelbanetåg. Så att jag har hängt upp mig väldigt mycket just på den saken.
Har du någon minnesbild av något förhållande före skottet?
Ja, jag såg en och annan människa på trottoaren. Det brukar ju röra på sig lite grann ungefär vid den tidpunkten i Stockholm. Så att det var ingenting som jag märkte till.
Stig tittar på klockan. Urtavlan är mörk och han har svårt att se.
Så att du beskriver din färd trottoaren fram som att du gåsprang.
Ja.
I din värld liksom.
Ja, det är riktigt.
Tunnelbanan som hägrade.
Ja.
Plötsligt hör han någonting.
Så hör jag ett ljud som jag uppfattar som en smällare.
Vad han då inte uppfattar, eller åtminstone säger att han inte uppfattar, är att det är 2 skott från en kraftig revolver. En smäll från en magnumrevolver som måste varit ganska hög.
Med fötterna åt det hållet varifrån jag kommer. Och min första tanke är att det är någon ur det så kallade A-laget som har lagt sig i horisontalläge.
När han kommer fram till korsningen Sveavägen Tunnelgatan ser han en person som ligger på marken. Bredvid personen en kvinna. Platsen är upplyst av Dekorimas skyltfönster strax intill, men det är ändå rätt mörkt på platsen. Nu larmas 90 000.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen.
Prata med polisen. Mord på Sveavägen.
Enligt Stig Engström pratar han nu med kvinnan som han ännu inte har förstått det, Lisbeth Palme, om gärningsmannen, och hon berättar om hur gärningsmannen var klädd.
Så säger jag åt vilket håll, och hon pekar då åt vilket håll sprang han, för jag förstod då utav blodet att det hade varit ett skott. Hon pekar bort mot tunneln på Tunnelgatan, och så frågar jag henne hur var han klädd. Jag tänkte det kunde vara bra att veta, eftersom hon verkade lite granna virrig, att någon mer visste om de där sakerna.
Och det här att Stig Engström nu pratar med Lisbeth Palme är det ingen som senare kunnat bekräfta, vare sig av Lisbeth Palme eller någon annan. Stig Engström säger också i förhören att han nu hjälper till att lägga Olof Palme i framstupa sidoläge och att assistera vid hjärt-lungräddning som andra personer håller på med. Stig Engström berättar att när polisen kommer till platsen pekar han ut mördarens flyktväg.
Åt vilket håll, ropar de medan de springer fram mot platsen för skottet. Då, eftersom jag är lite nerhukad, så reser jag mig upp. Och eftersom det är lite halvskumt, eftersom det är på natten, så pekar jag med hela handen mot tunneln och så ropar jag åt det hållet.
Mot trapporna som ligger i slutet av Tunnelgatan. Sen kommer han att tänka på att han glömt att beskriva mördarens klädsel och rusar efter poliserna. Det här berättar Stig Engström om i en intervju med Folke Rydén i SVT i april 1986. Och han visar också hur han rusar efter poliserna i en farlig fart.
Men han misslyckades med att få tag i poliserna och återvände till mordplatsen. Där fick han till sin förvåning höra hur ett annat vittne till en polis gav ett signalement av mördaren som stämde överens med honom själv. Vittnet hade kanske sett Stig Engström springa från platsen och tagit honom för mördaren. Engström försökte påpeka förväxlingen för polismannen på platsen, men blev avvisad.
Så att de var mer än nöjda med det vittnet de redan hade tagit.
Polisen var inte intresserad av dig, vad du hade säga?
Nej.
Trots att du ville påpeka att var du själv som hade blivit beskriven som mördaren alldeles nyss?
Ja, men det var ointressant. Det var ett ointresse hela tiden, ända fram tills att ambulansen strax efteråt kom och man fick veta vem personen var.
Vittnesmålet som pekar ut honom har aldrig nedtecknats och finns inte heller i utredningen.
Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköts ikväll i centrala Stockholm. Olof Palme sköts ned i korsningen Tunnelgatan, Sveavägen, och han dog senare på Sabbatsbergs sjukhus.
Alla i Sverige som var födda på den tiden minns ju var de befann sig då. Vad gjorde du den där lördagsmorgonen?
När Olof Palme... Den här lördagsmorgonen så klev jag upp ganska tidigt. Jag hade småbarn hemma och då var det sån här barnprogram på tv. Och det var jävla skönt, så då kunde man sätta dem framför burken och sen kunde man gå ner i sängen igen. Mm. Och jag slog på tvn och förväntade mig att det skulle vara Scooby-Doo. Och då är liksom alla sändningar avbrutna och så kommer det bara upp en flash i rutan att Olof Palme är skjuten på öppen gata i Stockholm och han är död.
Mm.
Och då tänkte jag så här, puff, jag är tjänstledig från polisen. Jag slipper bli inblandad i det här. Det var min första tanke.
Tänkte du verkligen så? Du blev du inte sugen på att börja jobba?
Det här kan vara en efterhandskonstruktion i och för sig. Liksom. Men med hänsyn till det hela utvecklade sig så var nog min första tanke, om det nu är korrekt, va? Den var korrekt.
Ja.
För när jag såg hur man då hade behandlat brottsplatsen till exempel, då kom jag ihåg att jag faktiskt skrek rakt ut i rummet. Men vad fan är det frågan om? Alltså, de hade spärrat av ett område på kanske 10 eller 20 kvadratmeter runt den här blodpölen i korsningen Sveavägen, Tunnelgatan. Och där stod folk och sörjde och kastade in rosor. in på vad det gäller brottsplatsen.
Mm.
I över 3 decennier utreds mordet. När åklagare Christer Petersson 2020 kallar till presskonferens med en i förhand aviserad lösning på gåtan är förväntningarna höga. Många blev besvikna på beslutet att lägga ner utredningen och förvånade över att man pekade ut en gärningsman. En av dem som reagerade var Christian Dahlman, professor i juridik i Lund.
Jag hade inte förväntat mig att Stig Engström skulle bli utpekad. Jag hade nog gissat på någonting annat. Och jag hade nog inte, jag tror ingen innan Christer Petersson började trissa upp förväntningarna, så hade nog ingen något år tidigare trott att någon skulle bli utpekad överhuvudtaget, utan man betraktade väl det här som evigt olöst.
Christian Dahlman börjar nu tillsammans med andra forskare granska de uppgifter som finns kring Stig Engström för att se vad polisen egentligen hade på honom. Man bestämmer sig för att göra en granskning av bevisen i en iscensatt rättegång, en mock trial.
Det är utpekandet. För mig som jurist som går och lyssnar på rättegångar lät ju som en åklagare slutplädering i en rättegång. Men till skillnad från en verklig rättegång så fanns det ju ingen vid den presskonferensen som talade till Stig Engströms försvar. Och det fanns den bevisning som presenterades granskades ju aldrig.
Och i maj 2025 är det dags att ställa Stig Engström inför rätta. På Juridicum i Lund finns ett rum som inrätts som en rättegångssal av äldre modell. Möblerna i mörkt träslag är vackert snidade och på väggen bakom domarbordet hänger en vapensköld från Norra Åsbo häradsrätt. I salen trängs nu studenter och forskare med palmenördar och journalister.
The murder of Olof Palme was a horrific and pivotal event in Swedish history. Olof Palme was assassinated on the 28th of February 1986.
Längst fram i salen sitter namnkunniga domare från 5 olika europeiska länder. De ska nu döma i saken. Under ett par månader har de kunnat studera universitetets case file som ligger till grund för det fiktiva åtalet mot Stig Engström.
I will begin by summarizing the main arguments against Stig Engström. To prove, beyond reasonable doubt, that we have evidence that shows that Stig Engström is guilty of the murder of Olof Palme.
Lena Wahlberg, docent i juridik vid Lunds universitet, agerar åklagare.
Ja, alltså de argument som åklagaren för fram i det här målet är ju dels att Engström hade tillfälle att begå det här mordet, att han stämplade ut från Skandia 19 minuter efter 11 och att Olof Palme sköts 1,5 minuter efter det utanför Skandia. Och sen så kan man ha olika hypoteser om varför han skulle ha varit beväpnad vid den här tidpunkten, och då har ju vi som åklagare argumenterat för att det finns sådana rimliga hypoteser som förklarar varför han skulle vara beväpnad.
Argumentet att Stig Engström varit på platsen och har haft möjlighet att utföra mordet, själva förutsättningen för ett brott, är alltså ett av åklagarsidans argument. Men hur är det egentligen med de möjligheterna? Försvaret är av en annan uppfattning.
Stig Engström har en alibi för the time of the shooting.
David Rydhag, doktor i juridik, agerar Stig Engströms försvar i mockrättegången.
Om man ser på de vittnesmål som finns i fallet så framstår det inte som att Stig Engström faktiskt hade någon möjlighet att utföra dådet. Till exempel ett vittnesmål från en säkerhetsvakt på Skandia som heter Henry Olofsson som säger att han och Stig Engström småpratade. Och då ska det läggas till att Stig Engström enligt klockan på Skandia checkar ut 19 minuter över 11. Och själva mordet sker 21 minuter och 30 sekunder efter 11. Så om Stig Engström checkar ut och de pratas vid i några minuter så är vi helt enkelt förbi mordet och då kan inte Stig Engström ha utfört det. Så finns det också ett vittnesmål från Inge Morelius där man säger att där Inge Morelius säger jag observerade skytten i 3-4 minuter innan själva dådet. Och det gör det också omöjligt att det var Stig Engström. För han hade helt enkelt inte tid att vänta på Olof Palme om han checkade ut 19 minuter efter 11.
Frågan om möjlighet är alltså inte helt entydig trots allt. Den här fredagskvällen i centrala Stockholm är ganska mycket folk ute trots att klockan närmar sig 11:30. 22 personer har bevittnat mordet eller mördaren längs hans flyktväg. Vittnena är fotgängare eller sitter de i bilar nära mordplatsen.
Och sen när det gäller vittnesmålen så finns det ju enskilda vittnesmål som pekar ut klädesplagg och annat som stämmer med det Stig Engström bar. Och det har ju vi försökt göra en grej av.
Men vittnena berättar olika saker. Till exempel säger en att skytten hade en stickad mössa, en annan att han var barhuvad, en tredje att han hade keps. Försvaret hävdar att åklagarsidan i det här fallet ägnar sig åt cherry picking, alltså att man plockar detaljer från olika vittnesmål såsom russin ur en kaka för att bevisa sin tes.
De vittnesmålen som finns kring skytten, de är så spretiga. Och det är så många vittnesmål så man kan hela tiden plocka något vittnesmål som passar med Stig Engström. Och det är en väldigt generell, generisk beskrivning av skytten där man säger att han var mediumlång, hade en lång jacka. Och det här passar egentligen på alla. Så att det blir värdelöst egentligen. Och sen börjar man titta på detaljer så går de här vittnesmålen helt enkelt isär. Vilket en del passar på Stig Engström, andra gör det inte. Så att det blir svag bevisning.
Men åklagarens allra viktigaste argument är egentligen Stig Engströms egen berättelse, både i polisförhör men också i media.
Hans egen berättelse innehåller ju en hel del motstridigheter. Han ändrar ju berättelsen efterhand och berättelserna strider lite mot varandra. Det finns också en del inkorrekta detaljer i berättelserna. Det är också så att han har inte blivit observerad av andra vittnen på platsen, vilket ju man kan tycka att han borde ha blivit om han hade varit där, så som han säger. Så att vi har ju försökt göra ett starkt argument för att hans berättelse helt saknar trovärdighet och att den enda förklaringen till att han inte talar sanning är att han hade någonting att dölja själv, nämligen att han begick det här mordet.
Men det här då med att han, när han själv berättar, både i media och berättar i polisför, att han hittar på, verkar överdriva och ljuger, som åklagaren här då hävdar. Visar inte det att han har någonting att dölja i alla fall?
Det som ju är lite besvärligt för försvaret, det är helt enkelt Stig Engströms historia. Den blir ju ganska underlig. Men frågan är egentligen, vad visar det? Och en väldigt möjlig förklaring till det här, det är helt enkelt att Stig Engström vill framstå som att han hade en viktig roll i det här. Och då så hillar han in sig i en historia som blir rätt underlig där han säger att jag gjorde detta och detta. Och det är lite svårt att få ihop den historien, men det finns en ganska enkel förklaring som är plausibel. Och det är att han helt enkelt vill beskriva sig som viktig och få media attention här. Men frågan är, vad visar det till syvende och sist? Jag skulle säga att det absolut inte visar att han sköt Olof Palme.
Under mockrättegången berörs inte frågan om mordvapnet eller varför Stig Engström alls skulle vilja mörda Olof Palme. Det finns ingen teknisk bevisning mot Stig Engström och något mordvapen har som bekant aldrig hittats. Men vi vet att Stig Engström kände en vapensamlare som hade ett vapen som stämmer in på mordvapnet. Och han hade också varit medlem i en skytteklubb. Men det finns ingen bevisning för att Stig Engström skulle haft just den revolvern i besittning eller att han haft den med sig under mordkvällen. Man vet också att Stig Engström umgåtts i konservativa kretsar där det fanns en del Palmehat. Men vår kriminalkommissarie Bosse Åström menar att det finns ett grundläggande problem med att iscensätta en rättegång mot Stig Engström baserat på Palmeutredningens material. Det eftersom Stig Engström bara är förhörd som vittne och aldrig som en misstänkt.
Om man hade då i en alternativ verklighet tagit in Engström och förhört honom som en misstänkt, vad hade det kunnat ge liksom, till skillnad från det här där han bara är ett vittne?
Jag tror att det är ganska väl beskrivet av Christer Petersson i samband med att motivera sitt nedläggningsbeslut i juni 2020. Va? Där han säger att om man hade haft honom som misstänkt så skulle det ha lett, eller han säger, jag skulle ha anhållit honom därför att ge honom en möjlighet att lämna en trolig förklaring för de olika uppgifterna som han har lämnat under förundersökningen. Och de omständigheterna skulle räcka för att få honom häktad. Och sen säger han också då liksom att ja, det är inte jag som avgör så här skuldfrågan, utan det måste ju, det är domstolen som gör det i sluttampen. Men det hade gett oss en rimlig chans i vart fall att kunna bygga upp det här fallet mot honom och gett dem också en rimlig chans att hitta mordvapnet, att göra husrannsakningar i hans kontor och hans bostad och beslagta kläder för forensiska undersökningar där det kunde finnas krutrester, där det kunde finnas blod från offret på och så vidare. Va? Mm. Och de alla möjligheterna, de är ju bortspolade. Va?
Mm.
Men jag tror, eller intill visshet gränsande sannolikhet kan jag säga, att vad Christer Petersson gjorde för någonting, att han gav utredningen en riktig jävla käftsmäll. Ungefär, om jag översätter det andra ord. Va? Lyssna här på mig, gott folk. Om vi hade gjort det här för 34 år sedan så hade jag, om jag hade varit chefsåklagare eller förundersökningsledare, jag hade anhållit honom, jag hade begärt honom häktad. Det hade gett oss förutsättningar för att gräva djupare i hans olika varierande uttalanden och förhörsutsager. Nu är det för sent, så tyvärr, käftsmäll.
Mm.
Ungefär så.
Mm. Men samtidigt då, människan, tänker jag, som blir utpekad, han är ju borta. Han kan inte försvara sig och det finns ingen som liksom för hans talan här.
Nej, precis. Och då kan man komma in på såna här grejer, förtal av avliden eller liknande. Va? Men det är ju inte det. Han säger liksom att det finns tillräckliga skäl för att man skulle kunna vidta de här åtgärderna mot den här personen. Han har placerat sig själv på brottsplatsen.
I Lund har det blivit dags att förkunna dom.
We will now hear the panel present the verdict.
After evaluating all the facts and evidence, the panel concludes that it is possible that Engström had enough time to walk to the crime scene and commit the murder.
Domarna menar att Stig Engström hade möjlighet att utföra mordet och att han kan ha varit på platsen även om inget vittne direkt identifierat honom. Men att hans uppgifter om vad han gjorde under kvällen spretar och ändrar sig över tid är ingenting som gör honom skyldig. Avsaknaden av teknisk bevisning, ett mordvapen och egentligt motiv är faktorer som gör att man inte kan fälla Stig Engström.
There remains reasonable doubt about his guilt and therefore the panel by unanimous decision finds him not guilty.
Enligt domarna hade bevisningen mot Stig Engström inte ens räckt för en starkare misstanke.
Nu då, vad hoppas du att det här ska leda till?
Professor Christian Dahlman.
Jag hoppas att det här, många kommer läsa detta, ta del av det här och fundera på det. Var en får bilda sig sin egen uppfattning, men att vi har i alla fall genom det här tillfört någonting till den svenska debatten om detta som kanske det svenska rättsväsendet kan lära sig någonting om.
Och när Lena Wahlberg lämnar sin spelade roll som åklagare i målet, uttrycker hon en personlig önskan.
Och nu, Stig Engström känner ju inte till att vi gör det här idag, men jag tror, jag hoppas verkligen att han hade tyckt att det här var bra och att han hade känt att han fick lite upprättelse.
Om du kan ha någonting ytterligare så sätter jag punkt.
Då kan vi sätta punkt.
Du har hört brottsutredarna, idag med mig Sigrid Edsenius och kriminalkommissarie Bosse Åström. Slutmix Jessica Klingsell. Vi har sökt åklagare Christer Petersson, men han har avböjt intervju. Gå gärna in och följ brottsutredarna i Sveriges Radio Play.
Vägval i Polen när landet väljer president och övriga Europa följer med spänning. Om maktkampen mellan Trump och domstolarna i USA, om sommarens dofter och varför de skapar sådana minnen. God morgon världen på söndag efter nio nyheterna eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Nu är klockan 3 på natten och det är dags för en nyhetsuppdatering.
Ekonyheter. Regeringen skärper kontrollen av den så kallade skuggflottan i Östersjön. Justitieminister Gunnar Strömmer säger att det är viktigt att agera eftersom skuggflottan blivit en central del i det ryska krigsmaskineriet. Det innebär också andra risker, miljömässiga risker, genom att det ofta handlar om fartyg som är i dåligt skick och som rör sig utanför så att säga de sedvanliga kontrollsystemen i Östersjön.
Ja, regeringen har fattat beslut om en ny förordning som innebär att Kustbevakningen och Sjöfartsverket från och med den 1 juli ska samla in försäkringsuppgifter även från fartyg som passerar svenskt sjöterritorium eller ekonomisk zon, inte bara de som anlöper en hamn.
Vi tänker att det både ska ha en preventiv avskräckande effekt mot fartyg som ingår i den ryska skuggflottan och också ge underlag för att vidta andra åtgärder som exempelvis då att sanktionslista fler fartyg. Reporter här Lova Olsson. Försvarskoncernen Saab håller på att utveckla ett obemannat stridsflygplan. Det säger vd Mikael Johansson till Svenska Dagbladet. De obemannade planen ska vara betydligt vassare än drönare och kunna samverka med bemannade stridsflygplan. Enligt Saabs vd väntas de första testflygningarna ske nästa år. USAs president Donald Trump säger att han planerar att höja importtullarna på utländskt stål från 25% till 50%. Där sa han vid ett tal igår kväll för stålarbetare i Pennsylvania. Sen Trump tillträdde så har priset på stålprodukter i USA ökat med runt 16% och högre tullar väntas driva upp priset ytterligare. Ekot med Daniel Wockner.
P1, Sveriges Radio.
55 minuter med massor av film. Det har vi att vänta i P1 Kultur. Det är Gunnar Bolin som håller i programmet från i fredags som vi återutsänder alldeles strax. Före det ska vi höra med författaren Thomas Bannerhed varför man ska lyssna på ett program som porträtterar helt vanliga svenska fåglar.
Jag tror att man kan få syn på fåglarna på ett lite nytt sätt. Det har jag ofta fått beskrivet för mig. Att lyssnare får syn på fåglar som de kanske bara har hört eller hört talas om. Och så upptäcker de fåglar även i sin närhet genom programmen. Sen det andra är, alltså vi lever i en galen värld. Och att då uppmärksamma fåglarna som står för en sorts skönhet och beständighet tycker jag känns viktigare än kanske någonsin. Jag tror människor behöver skönhet och tecken på varaktighet. Att vissa saker består även i en tid som domineras av Putin och Trump. Fåglarna vet inget om den här galenskapen utan de lever sina liv. Och det är något ganska vackert och lite trösterikt över det.
Thomas Bannerhed ger oss poetiska fågelporträtt och Reine Brynolfsson läser hans betraktelser. I Bannerheds bevingade vänner, lördagar hela våren. Och det är enkelbeckasinen det handlar om idag. 9:50 har vi programmet första gången. Nu är det hög tid för mig att lämna över till Gunnar Bolin.
Välkomna till P1 Kultur fredag med en hel del film. Wes Andersons nya ska vi tala om, och ni kommer att få möta en drös med skådespelare som berättar hur det är att jobba med herr Andersson. Kultrullen Kung Fury firar 10-årsjubileum i Umeå, Midnight Cowboy är veckans klassiker, och det är något av innehållet i P1 Kultur med mig, Gunnar Bolin. Ja, Wes Anderson är tillbaka på bio med The Phoenician Scheme. Ännu en, ja, Wes Anderson-film. Den amerikanska regissören med filmer som Royal Tenenbaums, Darjeeling Limited och Grand Budapest Hotel har ju blivit något av en egen genre vid det här laget, med sina stiliserade tablåer, underfundiga repliker och sitt galleri av återkommande filmstjärnor som inget hellre vill än att medverka i ännu en Wes Anderson-film, tycks det. Hej Jenny Telemann.
Hej Gunnar Bolin.
Du är filmkritiker här på Kulturredaktionen. Vad har du för förhållande till Wes Anderson?
Ja, men alltså, jag brukar försöka se Wes Anderson-filmer på dagen. För jag tycker de har en sån utpräglat mysig matiné-stämning. Det är liksom färg, form, ingen sex, ingen våld, mycket diskret, psykologi, lagom långa, nästan alltid 1:40 har jag räknat, så är det säkert någon som inte är det då bara för det. Men så, han är en söndagsbakfyllregissör.
Fantastiskt. Du och jag ska tala lite närmare om den nya filmen, men innan vi fördjupar oss i den så ska vi få kika bakom kulisserna tillsammans med vår reporter Björn Jansson. För han träffade filmens stjärnor i samband med världspremiären på filmfestivalen i Cannes.
Zsa Zsa Korda, international businessman, maverick in the fields of armaments and aviation, among the richest men in Europe. This was Korda's sixth recorded airplane crash.
Benicio del Toro spelar Zsa Zsa Korda, magnaten som blivit stormrik på handgranater och överlevt 6 flygkrascher. Det är många som vill åt hans imperium. Så han planerar för sin reträtt och bestämmer att den enda dottern Liesel, som valt vägen som nunna, ska ärva allt. Sönerna ska gå lottlösa. I centrum av det rika persongalleriet i filmen står också Björn, en norsk privatlärare till alla Shashas söner, som efter 3 öl bedyrar Liesel sin kärlek.
Could you imagine falling in love with a man like me, by the way, hypothetically?
You're drunk on 3 beers.
Hur är det då att spela i en Wes Anderson-film? Benicio del Toro har varit med i en Wes Anderson-film tidigare, The French Dispatch. Och nu gör han huvudrollen i The Phoenician Scheme.
You have a lot of freedom, but the well of information to create your character comes from Wes's writing.
Allt det väsentliga för rollen finns i Wes Andersons manus. Det är så detaljerat. Men han ger också utrymme för skådespelaren, säger Benicio del Toro. Men det är inte som under en del filminspelningar där man förväntas fylla i tomrum i manus.
It may be different than a movie that maybe the writing is not there, where you have to like scramble to fill in the gaps.
Och Michael Cera, som spelar Björn, fyller i. Wes har gjort ett grundligt förarbete och han ger oss tid att sätta oss in i kompositionen, pusslet, replikerna. Och sen iakttar han oss och är öppen för förändringar. Han är inte någon domderande regissör.
I didn't find him to be the kind of director that you maybe sometimes work with who, you know, right when you step on set they say, okay, you sit here and you do this and then you do this and they give you directives. I mean, you know, Wes has given you the script, you've had time with it. Then he watches what you do. I mean, I really found
yeah,
that
he really does.
I would be sitting there sometimes and try something and Wes would notice and incorporate it or change it or say, "Oh, that's very good," to do that and build on it. So he's very alive to actors and excited about what they're bringing, I found.
Benicio del Toro ger oss ett exempel som utmynnade i att man byggde en lögndetektor lyktor på inspelningsplatsen.
In the opening sequence where Zaza is talking to his daughter for the first time, Bjorn is sitting in the room. And I remember telling Wes, like, I'm giving all this information to my daughter and there's a stranger there, you know, and he needs to be there because it's crucial for the story. And, you know, I said, well, we need to do something about it. And he goes, well, we should do a polygraph. And I go, yeah, that's okay. Let's do a polygraph. And he comes up with this idea of the lie detector, a portable polygraph, which is in 1950, the polygraph was probably bigger than this building. But he creates that. So that's the collaboration in a way, you know, and it could be interesting what comes up.
Benicio tyckte att Sasha borde reagera i scenen där han träffar sin dotter för första gången och avslöjar att hon ska ärva och det sitter en främling i rummet bakom dem. Så jag sa det till Wes och då föreslog han att vi skulle bygga en polygraf, en lögndetektor åt främlingen Björn. Och det här är ju 50-tal så den hade nog varit lika stor som det här hotellet vi sitter på, säger Benicio del Toro. Men Wes gjorde en som passade filmens estetik.